En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Hon berättar ju en hel del här. Hon är ju också magikunnig. Hon berättar att hon har förtrollat, använt magi för att förtrolla en färhusdörr. Att hon har använt magi för att göra en kvinna som heter Sigrid Månsdotter sjuk. Som har blivit så sjuk att hon plågades i 6 år innan döden infann sig. Hon berättar också att hon lärt sig magi av en kvinna som hon pekar ut med namn. Säger det, här, det är Elin Esbjörnsdotter som har lärt mig. Och det var hon också som gav henne det här betslet som hon hade använt på kalven när hon flög till Blåkulla för att vara med på den här djävulssabbaten.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Tjena Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är faktiskt väldigt bra. Det är lite kallt och ruggigt, men ändå, jag känner en slags inre värme som tänds på något sätt när jag ser dig.
Ja, men vad skönt. Detsamma säger jag då, från ett ruggigt, höstruggigt Växjö. Ja. Idag så tänkte jag att vi skulle prata om, vad jag tycker i alla fall, ett av de absolut mest spektakulära, märkliga men samtidigt också väldigt tragiska rättsfallen i svensk historia. Och då tänker jag alltså på de svenska trolldomsprocesserna. Och även om det här är någonting som vi framförallt kan förknippa med 1600-talet så är ju trolldom någonting som går tillbaka ända till medeltiden. Men de här häxprocesserna kulminerar ju under perioden 1668 till 1676. Då Sverige, delar av Sverige i alla fall, drabbas av någonting som man i det närmaste skulle kunna kalla för en veritabel häxpsykos. Men innan vi tar oss tillbaka då till häxornas, djävulens, demonernas och den svarta magins värld så tänkte jag ställa en fråga till Andreas. Och det är, alltså, jag tror att många som är intresserade av historia har en bild av de svenska häxprocesserna. Hur ser din bild ut?
Ja, men så jag tycker att du valde ganska passande uttryck där, Olle. Du pratade om en häxpsykos. Alltså det här är ju en sjukligt hysterisk och tragisk och på något sätt brutalt småaktig fas, tycker jag, i Sveriges historia som faktiskt gör mig ganska illa till mos. Alltså det här är inte mitt favoritämne, måste jag tyvärr erkänna. Jag vet inte om man får säga så som historiker. Alltså det är jätteintressant, verkligen. Men det här kollektiva vansinnet som liksom griper hela samhället, det tycker jag är otroligt oroväckande. Så min bild av det här är nog väldigt dyster och kanske lite sådär, kan man säga, lite kronologiskt avståndstagande. Jag vet inte om jag är en sån här struts som gräver ner huvudet i sanden, men jag vänder gärna blicken mot andra delar av historien, bara för att det är så hemskt.
Ja, jag är också väldigt kluven till trolldomsprocesserna. Jag tycker som sagt att de är mycket, mycket märkliga. De är väldigt brutala. Det finns något ytterst hemskt i den här brutaliteten med förhören och allt detta. Samtidigt så jag inte kan släppa att det är väldigt fascinerande, för att det är ju ändå som att när man börjar titta på vad som kommer fram under de här förhören så gläntas en liten dörr till en förfluten värld som är väldigt långt ifrån min egen verklighet öppnas. Och det ger mig en liten inblick där som jag tycker är fascinerande. Men jag tror att min bild, i alla fall tidigare, av de svenska trolldomsprocesserna, det var det här klassiska att det handlar om kvinnor som har flugit till Blåkulla på djur eller på kvastar. Blåkulla då, som associeras med Blå Jungfrun ute i Kalmarslund. Och där firat häxsabbat då med djävulen och hans demoner. Men jag har ju sysslat med en del av det här forskningsmässigt och jag vet ju nu att det finns stora skillnader både regionalt och kronologiskt i den här, alltså trolldomsprocessernas tematik. Alltså på vissa håll i Sverige så flyger man knappast alls till djävulen på Blåkulla och där handlar det inte alls om häxsabbatar utan här handlar det liksom om ren och skär svart magi. Och det tror jag egentligen är de vanligaste, inte minst i Småland som jag kommer ifrån. Men jag tänker att vi ska liksom försöka penetrera det här lite grann idag i alla fall genom att prata om det här med paktprocesserna, med den svarta magin som då kunde användas för att förgöra eller i alla fall skada grannar och ja, vänner rent av, eller ovänner kanske. Men jag tänker att jag ska börja med en tidsbild. Vi ska flytta oss tillbaka till 1618 och vi befinner oss nu på ting i Konga härad i Småland och anklagad för häxeri står Ingeborg Bogesdotter. Och jag läser innantill ur det här rättegångsprotokollet. Sedan hon kom på vattnet flöt hon lättare än någon gås, så att när mästermannen henne tvenne gånger neddoppade, hon genast med hast uppflöt och låg på vattnet som ett torrt trä. Det häradsnämnd och över 100 människor åsågo. Och hon fick inte ett vatten i munnen, näsa eller öron som andra människor och kunde näppeligen bliva våt. Vad vi har här det är alltså ett av de allra tidigaste beläggen för förekomsten av så kallade vattenprov i Sverige. Vattenproven var ju en del i förfaringssättet när man undersökte misstänkta häxor. Vattenprovet användes aldrig som bevis, men det var en indikation på att någon var en häxa om vederbörande flöt. Och det är ju, här är ju en tid där simkunnigheten var minst sagt begränsad. Så att om någon flöt så måste det vara andra makter inblandade. Och det var ju så vattenprovet användes. Och den här kvinnan heter som sagt Ingeborg Bogesdotter och hon kommer från byn Högnalöv i Uråsa socken i Småland. Och vi ska återkomma till henne om en liten stund.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Föreställ dig om häxor och att det finns magi och det här det går ju oerhört långt tillbaka till tiden och det här är ju inte heller enbart ett svenskt fenomen utan vi ser ju det här på många håll i Europa tillbaka till medeltiden i alla fall. Men Andreas, hur kommer de här kontinentala häxföreställningarna till Sverige? För häxföreställningen är ju lite yngre än den här urgamla formen av att man tillämpar och tror på magi.
Ja, men precis Olle. Alltså det här var ju dessvärre inte ett lokalt eller kronologiskt begränsat elände, utan häxprocesser, trolldomsprocesser och så vidare förekom i hela Europa från och med, som du sa, medeltiden till en bra bit in på 1700-talet faktiskt. Och inte bara i Europa utan även i de europeiska besittningarna i Nordamerika. Alltså de här häxprocesserna i Salem utanför Boston där på 1690-talet, de är ju ökända och de har framförallt gjort väldigt berömda genom amerikansk populärkultur. Men alltså generellt sett kan man nog säga att de här nådde en kulmen i Europa under 1500- och 1600-talen. Och det var ju då, som du var lite inne på, det var ju så en ny bild av häxan som stod igenom. Alltså att häxan var en kvinna som sysslade med skadlig svart magi, det var inget nytt i sig. Utan det nya det var liksom att det kom någonstans, det började spridas en föreställning om att häxorna ingick i någon slags sammansvärjning ledd av djävulen själv, riktad mot hela mänskligheten. I alla fall den kristna delen av mänskligheten, kristenheten. Och den här bilden av häxan, den spreds genom den här väldigt obehagliga skriften Malleus Maleficarum, häxhammaren, som kom 1486. Alltså den tillhör ju faktiskt då den första generationen av böcker som trycktes i Europa efter boktryckarkonstens uppfinnande. Och den blev en slags handbok i häxhantering då, med instruktioner om häxföreställningar, förhörsmetoder och tortyr också då. Och den fick ju väldigt stor spridning och uppenbarligen också ett väldigt stort och starkt genomslag. Alltså man räknar ju med att det var ju hundratusentals personer som ställde sig för rätta då, anklagade för häxeri och trolldom mellan slutet av 1400-talet och ja, mitten av 1700-talet någon gång. Och av dem så avrättades ju omkring 50 000. Det är enorma mängder.
Det är enorma mängder, och det är precis som du säger där med Malleus Maleficarum. Jag tror att det är en av de mest tryckta böckerna under boktryckarkonstens första århundrade. Så det får en enorm spridning.
Kommer
och det är ju via
det
här tankegodset som de här kontinentala häxföreställningarna sprids till olika länder och även till Sverige. Därför tittar vi på Sverige då, så här har vi ju alltså, som jag nämnde, rättsfall kopplade till trolldom, alltså förgörande magi tillbaka, alltså redan till medeltiden. Men det handlar alltså då inte om djävulspakter, utan om människor då som har använt sig av magi för att förgöra eller skada hälsa, liv, egendom. Den här typen av trolldom kallas ju ofta för maleficium, av latinets male, fac, att göra ont, alltså helt enkelt svart magiprocesser. Och man brukar tala om att det var två typer av magi egentligen. Man skiljer på signeri och lövjeri, där signeri är en slags verbal variant av magi. Man läser liksom ramsor och förtrollar på det sättet, medan lövjeri är en mer praktisk och handfast form av magi där man använder rekvisita. Det kan ju vara blod från avrättade, jord från galgbacken, huggormständer och allt annat obehagligt. De här typerna av processerna har vi ju sagt på medeltiden, men det dröjer ju ända fram till 1500-talet innan det dyker upp enstaka berättelser som börjar handla om nattliga färder till Blåkulla med orger, demoner och djävulspakter. Och under 1600-talet så ökar den här typen av rättsfall, och nu kommer ett nytt inslag i de här, och det är nämligen det här med barnen. Att häxorna tar med sig barn till de här nattliga sammankomsterna i Blåkulla. Tidigare var det här någonting som bara vuxna hade varit inblandade i. Och man börjar ju fundera på varför kommer de här djävulsföreställningarna nu? Ja, det finns kanske flera olika samverkande förklaringar. Det kan ju bero på ett ökat antal studenter från Sverige som studerar utomlands, studerar teologi, möter de här föreställningarna, Malleus Maleficarum. Kan ha göra med reformationen, där mycket av de katolska sedvänjningarna, katolska bruken, så att säga, diaboliseras, precis som stora delar av den gamla folkkulturen eller folkreligiositeten också diaboliseras i reformationens efterdyning. Men det finns många skäl då till att det blir nya typer av häxföreställningar här under 1600-talet framförallt. Och man använder ju begrepp då för de här personerna som anklagas. De kallas ju för trollkonor eller trollpackor. Är man en man då, vilket var ganska sällsynt, men det förekom, så kunde man då få epitetet trollkar. Ordet häxa kommer ju sen från tyskans häxe, och det är ju det som man börjar använda sen framförallt under 1600-talet. Och det är ju då de här under 1600-talet som vi har de här riktigt stora häxpsykoserna i Sverige, de här stora häxförföljelserna som då kulminerar mellan 1668 och 1676, alltså ganska kort men mycket intensiv fas, och det är en veritabel häxpsykos vi kan tala om under de här åren, med tusentals anklagade och några hundra avrättade. Andreas, hur eller var någonstans börjar de här processerna, och hur sprids de sen?
Ja, de här stora häxprocesserna i Sverige, de börjar ju då i Älvdalen faktiskt, i Dalarna, 1668. Och där inledde man ju då rättsliga rannsakningar efter att flera barn hade berättat om för vuxna i sina omgivningar om att de hade fått följa med till Blåkulla och där då träffa djävulen och hans anhang. Och det är det här som blir då startskottet för något som då, skulle kunna liknas då vi har använt uttrycket häxikos, men det är också någon slags mental epidemi kanske, alltså häxsmittan. Det först liksom vidare då och slår rot i Lillhärdal, i Härjedalen, i Mora, Rättvik, Orsa och Leksand. Och mellan 1668 och 1671 så är det 45 personer som avrättas för trolldom på de här platserna då, genom att halshuggas och sen då brännas på bål. Alltså kropparna bränns på bål. Men sen sprider sig det här då, häxförföljelserna till närliggande landskap i Norrland. Alltså till Gästrikland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen och Västerbotten. Och även då, alltså på den finska sidan då av Östersjön, alltså den finska delen av det svenska kungariket, så äger det en massa trolldomsprocesser rum under den här perioden. Men sen så når det här stora oväsendet, det är det man kallar det för, det stora oväsendet når då även Stockholm och Västmanland då efter några år. Men nu börjar man då inse att det är saker och ting som inte stämmer. Alltså när man jämför barnens vittnesmål med varandra och när man korsförhör de här ungarna, så visar det sig att berättelserna inte hänger ihop. Man brukar säga då att det som gör häxprocesserna unika då i svensk rättshistoria är dels att man godtog berättelser som hade tvingats fram under tortyr, och man gav också barn då fullt vittnesvärde. Men man insåg det här då efter ett tag att många av de här barnen faktiskt har ljugit under processerna. Och då avstannar alltihopa. Och då hade väl, 250 personer hade hunnit avrättas. Och det var oftast då kvinnor som då hade suttit på bänken för de anklagade. Men det fanns också enstaka män. Och jag vet att i Finland, och var det inte också Estland och Livland, där var det faktiskt männen då som var i majoritet bland de anklagade.
Ja, det är fascinerande just den här genusaspekten, varför det är så många kvinnor just i Sverige, ja. Och varför det är männen som dominerar på andra sidan Östersjön.
Verkligen.
Det är oerhört intressant. Och det är ju då när vi har de här, det är ju 1668-76, det är de här, då är då vi har den här stora häxikosen, men sen förekommer det ju enstaka liksom trolldomsmål. Det här är ju inte någonting som är över med 1600-talet, även om det är kanske 1600-talet som mer än något annat århundrade förknippas med den här typen av brottslighet, utan vi har ju alltså trolldomsprocesser i Sverige under stora delar av 1700-talet. Vi har på 1720-talet ett tiotal kvinnor i Värmland anklagade för blåkullafärder och magi. De döms dock inte till döden utan till landsförvisning. Nya häxrättegångar i Dalarna har vi 1757. Den här gången så frikänns samtliga. Och det visar ju att någonting håller på att hända här under 1700-talet, där man är mer skeptisk till de här anklagelserna än vad man var under 1600-talet. Men intressant nog, alltså så sent som 1858, så berättar några barn då från Mockfjärd i Dalarna att de har förts till Blåkulla nattetid och fått träffa någon de kallar för Nåsgubben. Och det är någon slags Dalarna-uttryck för den onde själv, Nåsgubben.
Nåsgubben,
precis, just så. Och han låter ju inte fullt så farlig som jävlar, låter ju betydligt obotäckare faktiskt. Men den här gången så blir det ju gör ju myndigheterna inte någonting åt det här, utan man bara kritiserar egentligen prästen som har satt liksom griller i huvudet på barnen och säger åt dem att sluta upp med de där dumheterna.
Skakar lite bekymrat på huvudet med det.
Precis, och på 1800-talet är ju det här inte ett brott längre, utan vi har ju den sista avrättningen för trolldom 1704. 1779 så försvinner trolldom ur den svenska lagen, och det beror ju förmodligen på upplysningen, det beror på en begynnande sekularisering. Man kan väl säga det att föreställningar kring djävulen och det här, de hör ju hemma i en värld där kulturen är religiös och där djävulen, demoner, skogsfrån, tomtar, vrättar, små demoner, pukar och vad de heter behövs för att verkligheten ska bli begriplig. Det har ju hänt någonting tankemässigt under loppet av 1700-talet. Inte minst att läskunnigheten har ökat och sådär. Så det är många, många samverkande faktorer som bidrar till att trolldomsprocesserna försvinner ut ur lagen.
Precis. En av dem är Gustav III. Det är faktiskt under hans regeringstid. Upplyst despoti. Jagar bort
trollen. Och han är ju den som är kung då när den här trolldomsparagrafen stryks ur lagen.
Precis.
Men Andreas, jag tänkte att vi skulle bli lite konkreta och titta lite grann på två konkreta rättsfall. Där ett båda två är från Småland, men det är olika varianter av trolldom. Det första handlar om ett klassiskt svart magimål, och det andra handlar om en klassisk blåkullafärd. I det första fallet så handlar det om en kvinna som heter Elin som bor i Horsnäs i Ryssby socken som anklagas för svart magi, och i det andra fallet så är det då den här Ingeborg Jonsdotter som vi mötte i början av det här avsnittet med vattenprovet då, som anstår inför rätta anklagad för att ha firat häxsabbat på Blåkulla. Men Andreas, jag tänker vi kan börja lite med vi börjar med Elin i Horsnäs. Andreas, vad är det Elin råkar ut för?
Ja, men hon var en medelålders änka som hade rykte om sig att vara lite så här klok gumma. Hon var kunnig i magi, och det var det som gjorde att hon hamnade då inför rätta år 1600. Och den som hade stämt henne inför tinget var ingen mindre än hennes granne, en viss Eskil Bengtsson, som misstänkte då att hon hade gjort hans kor sjuka, eller hans djur hade i alla fall blivit sjuka. Hon hade satt någon slags smitta på dem. Och Elin då, under den här rättegången så berättade Elin att hon hade lärt sig magi av sin mor, och att många människor faktiskt hade haft glädje av hennes tjänster genom åren. Alltså hon använde sin magi till att hjälpa folk, ansåg hon själv. Även om hon erkände att hon var magikunnig. Hon berättade bland annat om sin egen syster som hade varit orolig för att hon då skulle förlora sin trolovade, en viss Simon Turesson. Och den här Simon, han hade själv sökt upp Elin för att få hjälp med att återfå sin lust till Elins syster. Och Elin hade då sagt åt honom att göra ett hål i en ekpåle och sen då stoppa in två bitar med rågbröd, tre bitar med fisk och tre köttbitar genom det här hålet. Och det ska man göra tidigt på en söndagsmorgon, alltså kyrkans dag, den heliga dagen. Och det ska göras före soluppgången. Och sen skulle paret äta upp de här bitarna tillsammans och därefter bli oskiljaktiga. Så det här var en slags kärleksmagi kan man väl säga. Eller kanske någon slags folkligt lite potensmedel, afrodisiakum. Så hon var så magikunnig, men hon frikändes och Eskil, alltså den här grannen med den sjuka kossan eller vad det nu var, han fick hjälp av Elins mor som fortfarande var i livet. Och den här morsan rådde faktiskt då Eskil att ta en kalv och lägga den i en säck och stoppa in den i stugan genom fönstret efter att ha gått tre varv med den här säcken runt huset. Och han följde det rådet och det hjälpte tydligen då. Och det är väldigt intressant att magi ingår på något sätt i lösningen av det här problemet.
Ja, jag tycker det här fallet är så intressant. Dels då att det är ganska typiskt att det är en granne som anklagar. Det är en kvinna som blir anklagad. Det är en kvinna som är erkänt magikunnig. Det går rykten om att hon kan vit magi. Hon kan ju uppenbarligen bota. Och där... Ja. Därifrån är ju steget inte speciellt långt. Ett antal har man tillgång till den vita magin så har man tillgång till den svarta. Hon har dessutom lärt sig de här konsten av sin mor. Och man löser problemet genom magi som grannen accepterar. Så magin finns ju runt omkring de här människorna och är ett naturligt inslag i vardagslivet.
Precis, den är inte något ont i sig själv. Frågan är liksom vad den används till snarare.
Men alltså det är ju farligt ändå att besitta den här typen av magikunskaper, därför att hennes problem är ju inte över. Hon klarar sig ju alldeles utmärkt den här första rättegången, men det dröjer inte speciellt länge innan hon ställs för rätta igen, och då är hon anklagad för trolldom.
Mm.
Och nu beslutar man för att ta i lite grann mer med hårdhandskarna. Hon ska genomgå vattenprovet, alltså man binder ihop händer och fötter med rep, fäster ett rep i den här personen som ska genomgå provet, kastar vederbörande i ett vattendrag, och då är logiken, sjunker man oskyldig, flyter man, så måste man fortsätta med undersökningen. Det är som sagt var inget bevis, men det är en indikation på att allt inte är rätt till. Och det man gör nu är att man kallar hit då Smålands ledande trolldomsexpert, alltså mästermannen magister Håkan från Jönköping. Och det är ju rätt intressant, han har titeln magister, han är ju förmodligen en studerad karl, har förmodligen studerat utomlands, och det är nog här han har kommit i kontakt med kontinentala häxföreställningar, alla Malleus Maleficarum. Han vet precis vad han ska göra. Så han kommer ner till Ryssby då för att sköta om det här. Och han har ju liksom en olika metoder. Det handlar om vattenprov, det handlar om tortyr och det handlar om hårrakning. För man hade någon föreställning om att mycket av häxornas kraft satt i håret. Men den här gången så klarar Elin vattenprovet så tillvida då att hon sjunker och dras upp då och blir ju frikänd. Och det är ju det som räddar henne.
Mm.
Men det är fortfarande inte slut med detta, men nu går det några år innan det är dags igen då. Men den 13 februari 1611 så står Elin åter inför rätta, ännu en gång anklagad för trolldom. Och nu är det ju riktigt illa, hon har blivit anklagad flera gånger, hon har genomgått vattenprovet en gång, klarat sig, men det börjar naturligtvis gå rykten om henne här i socken. Så ännu en gång då så kontaktar man mästermannen magister Håkan som får sätta sig på hästen i Jönköping och rida till tinget i Södra Ljunga. Och nu inleder man med att utsätta henne för en så kallad kroppsbesiktning. Det innebär att man letar efter misstänkta fläckar på hennes kropp. Det fanns någon föreställning om att när djävulen gav en häxa kunskaper då om den här svarta magin så bet han henne någonstans på kroppen. Ja, och märket efter djävulens tänder, det här stigma diaboli, alltså djävulsmärket, blev då okänsligt för smärta. Så nu börjar man leta efter det här märket genom att sticka nålar i misstänkta fläckar. Och man hittar då det här stigma diaboli under hennes vänstra bröst. Och så rakar man av henne håret och sen utsätts hon för ännu ett vattenprov och den här gången så flyter hon.
Aj, aj, aj.
Aj, 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 ja. Men nu gäller det att få henne att bekänna. Och nu kallar man in ännu fler vittnen som ska berätta om hennes trollkonster och allt annat som kan ligga henne i fatet. Bland annat så är det flera som säger att de vet om att hon kan magi. Att de känner till att hon har använt svart magi mot både människor och djur. Hon har varit gift, hennes man har dött. Man misstänker att det var svart magi som låg bakom det här också. Så hon är ju synnerligen misstänkt. Ett vittne berättar att Elin hade varit på ett bröllop. Och då hade den här kvinnan, det här vittnet, haft med sig sin son. Och då hade Elins son också varit med. Och Elins son ska då ha pekat på en flock skator och sagt att det där är min mammas fågel. Och det där är ju inte bra då eftersom skatorna hade dåligt rykte. Ansågs vara onda fåglar och rent av djävulens sändebud.
Ja, just det. Någon slags djävulsfågel.
Och så att hon hade mjölkhara då, sån här varelse som man skickade iväg för att mjölka, alltså andra människors kor, ta deras mjölk, och det gjorde ju att korna sinade. Så vad gör man nu med henne?
Ja, men hon blev ju torterad då av den här mästermannen. Alltså mästermannen är ju också en slags bödel. Och det var ju närvaro då av prästen, den här Karl i Ryssby. Och hon brändes då, det är ju förskräckligt att läsa om det här. Hon brändes ju med glödande järn mellan fingrarna. Hon stod inte ut med smärta, utan hon följde föga och erkände allt. Men hon förnekade att hon skulle ägna sig åt trolldom egentligen då. Alltså hon hade tagit livet av sin man genom att förgifta honom, va? Med arsenik. Och därför blev hon då avrättad till sist. Och det här är väl då... Det här är väl ganska typiskt trolldomsfall som handlar om svart magi. Alltså inte om djävulspakter. Alltså det är ingenting om blåkullen och sånt i den här berättelsen. Utan det här är en sån här maleficiumprocess, va? Och det är väl de som är de äldsta och vanligaste egentligen då i svensk och europeisk rättshistoria.
Ja, och det här tycker jag också är rätt intressant. Därför att tittar man på det här med kulturgränser så de småländska trolldomsprocesserna, de är mer lika de danska. Både vad gäller kronologi och tematik än vad de liknar de uppsvenska. Vilket jag tycker är ganska intressant.
Absolut.
Men det finns en sak här som är ganska obehaglig. Det är ju slutklämmen i det här protokollet från rättegången med Elin. Hon har torterats. Hon har bekänt då, inte magi och inte trolldom, men att hon har förgiftat sin man med arsenik. Och då skriver rätten så här: detta haver hon bekänt godvilligen, ty hon var därom icke tillfrågad.
Just det.
Det finns en viss cynism i detta.
Absolut. Men jag förstår inte, med trolldom, hon bekänner väl att hon använt sig av god magi? Alltså det
ja,
har hon gjort
men
tidigare
inte,
i alla fall.
Men inte, alltså, hennes mans död berodde inte på trolldom, utan...
Nej, precis.
Det arsenik, helt enkelt.
Det är det hon tar avstånd ifrån. Ja, hon har inte använt sig av svart magi till att döda.
Nej.
Nej, just det.
Så hon erkänner det, men inte det andra.
Wow! Nice! Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men så har vi då en annan typ, mer klassisk typ av trolldomsfall, och det är den här Ingeborg Bogesdotter som vi pratade om tidigare då, som anklagas då för att ha rest till Blåkulla och haft fest med djävulen. Och det här är då 1618. Vad är det hon berättar under den här rättegången?
Ja, det där är ju helt fantastiskt. Alltså, hon lämnar in en ganska detaljerad redogörelse kan man väl säga då, för alltså, sina erfarenheter och upplevelser på Blåkulla. Hon hade helt sonika satt sig på en kalv en natt och flugit på den då till Blåkulla. Och här hade det varit en pågående häxsabbat som hade firats då. Där hon hade deltagit tillsammans med massa andra häxor och småjävlar. Du nämnde de här pukarna tidigare. Hon hade till och med haft en egen bordskavaljer av, alltså det var en demon va, som kallade sig för Lazarus. Det här bibliska namnet, att han som växer upp från de döda. Men alltså man åt och drack, och sen hade då flera av de här häxorna sex med djävulen själv, som deltog under allt det här. Han satt ju i högsätet och underhöll sina gäster, alltså han höll någon slags svart hov kan man väl säga. Och det intressanta är att den här beskrivningen som Ingeborg ger av den här festen, den är ju det närmast identisk med de här beskrivningarna som man hittar då i Malleus Maleficarum och många andra häxtexter från den här tiden. Hon beskriver också ganska ingående då hur djävulen såg ut, och det är en klassisk djävulsfigur. Alltså han var stor, han var svart, så, och luden, hade horn på huvudet och långa svarta klor på händerna. Och så förekom det då, under hela måltiden så var det då det man kanske kan beskriva som avancerat hångel mellan då djävulen, häxorna och de här demonerna.
Och intressant nog så är den här mästermannen, magister Håkan, är med vid den här rättegången också. Han är ju alltså anlitad i hela Småland för sina kunskaper i trolldomsbranschen. Och han utsätter ju också den här Ingeborg Bogesdotter för vattenprov. Han rakar håret av henne. Man utsätter för henne för en kroppsbesiktning, och även den här gången sitter man under det här djävulsmärket Stigma Diaboli. Den här gången sitter man det mellan hennes skuldror. Däremot så vet vi inte riktigt om hon torterades eller inte under rättegång eller i samband med det här, men det verkar som hon gjorde det. Därför att det var ju faktiskt mer eller mindre rutin. Så jag skulle tro att hon har blivit torterad. Och Håkan klär ju också av henne inför rätt. Den alltså tvingar henne att ta av sig sin skjorta och visa då ryggen för att, titta här har ni djävulsmärket och ett rött märke som satt mellan hennes skuldror.
Stigma Diaboli.
Hon berättar ju en hel del här, hon är ju också magikunnig. Hon berättar att hon har använt magi för att förtrolla en fähusdörr. Att hon har använt magi för att göra en kvinna som heter Sigrid Månsdotter sjuk. Som har blivit så sjuk att hon plågades i 6 år innan döden infann sig. Hon berättar också att hon lärt sig magi av en kvinna som hon pekar ut med namn. Säger det här, det är Elin Esbjörnsdotter som har lärt mig. Och det var hon också som gav henne det här betslet som hon hade använt på kalven när hon flög till Blåkulla för att vara med på den här djävulssabbaten.
Själva ratten.
Ja, precis. Och sen kommer ju, sen 3 dagar efter den här Blåkulla-vistelsen så kommer ju djävulen och hälsa på henne. Alltså han tar sig till Småland på något sätt. Och hon träffar honom då i skogen i hemlighet, och han ska då ha tagit hennes hand, lagt ner henne på marken, och sen hade hon haft sex med honom. Och det var då som han bet henne mellan skuldrorna och drack av hennes blod. Och det är förklaringen då till att det här djävulsmärket sitter där det gör. Och vad fick hon då för detta? Jo, men han lär henne en del konster. Han lär henne bland annat hur man tillverkar så kallade bjäror. Alltså bjäror är någon slags, ja, det är någon slags mjölkhare som man tillverkar av stubbar och som man skickade iväg för att stjäla mjölk nattetid. Och det var ju så man kunde förklara att grannarnas kor hade sinat, till exempel när det inte fanns någon mjölk. Då var det ju för att någon hade hade tagit den.
En diabolisk och, milk snatcher.
Precis, en tidig Margaret Thatcher. Så, men det här är ju väldigt obehagligt då, för att jag kan tänka mig vilken skräck det här måste ha satt i dem som sitter vid rättegången. Där, för att mitt under rättegången så börjar hon ju tala i tungor. Alltså det här blir någon slags exorcistupplevelse. Och det är ju, många då är ju helt övertygade om att så där låter man ju bara om man är helt besatt av djävulen. Och hon döms ju också till döden och halshuggs och bränns på bål. Men innan hon dödas så tar hon tillbaka sin bekännelse. Och det är därför jag tror att den här bekännelsen tvingades fram under tortyr, även om det inte står rent ut. Men det hjälper inte, utan rätten bara fastställer den här dödsdomen. Men det är ju intressant ändå att de här olika trolldomsvittnesmålen om vad som försiggår på Blåkulla liknar varandra i så stor utsträckning. Och som historiker blir man lite skum. Man har ju fått lära sig det. Det är flera av varandra oberoende källor är överens om är förmodligen sant.
Ja, just det.
Men i det här fallet så är det nog inte så, utan det handlar nog om att förhörsledarna utgår från en manual. Ja. De ställer ledande frågor. Man använder tortyr. Man ställer frågan av typen, var det inte så att du den 21 september 1618 var på Blåkulla och hade sex med djävulen? Så svarar kvinnan, ja, i smärta. Och så skriver man, bekände Ingeborg Bogisdotter att hon har varit och så. Så lägger man orden i munnen på henne. Så kan man förklara de här överensstämmelserna med de här Blåkulla-färderna, att de liknar varandra så mycket.
Låter rimligt.
Absolut. Och trolldomsprocessen har ju fått en hel del uppmärksamhet i svensk historieforskning, och någonting man har frågat sig om, det ställs sig frågan om, det är ju liksom det här med varför ser Blåkulla-föreställningarna ut som de gör? Alltså, med undantag för djävulen och demonerna så var ju Blåkulla, det är ju egentligen ingen otrevlig plats. Det är ju liksom, de har ju ganska roligt över då, det är fest, man dansar och sjunger, man äter gott. Alltså det är ju någon slags antites till vardagens knapphet och slit. Andreas, varför tror du att Blåkulla-föreställningarna såg ut som de gjorde? Om vi utgår för att de inte har varit där och upplevt det här. Att
ja, precis. Ja, men alltså, dels tror jag att det handlar om de här ledande frågorna som du berättade om. Alltså, de tog alla utgångspunkt i någon slags standardiserad europeisk demonologi. Alltså, där Malleus Maleficarum utgjorde, vad ska man säga då, den svarta bibeln, så att säga. Alltså, huvudurkunden. Och sen var ju det här en stark religiös tid, och liksom gränsen mellan naturligt och onaturligt såg annorlunda ut än den gör idag. I alla fall i människornas föreställningsvärld. Alltså att ta en ko och flyga på den och bege sig upp till en plats som heter Blåkulla och festa med djävulen. Det var inte lika orimligt då som det låter idag. Eftersom man trodde ju verkligen på Gud och djävulen och alla deras härskaror av änglar och demoner. Men sen tror jag kanske också att det kan ha haft lite grann, du touchade på lite grann, det här med så här undertryckta drömmar och fantasier att göra. Alltså dels om sex naturligtvis, det är ett ganska viktigt inslag i allt det här. Men det handlar ju väldigt mycket om fest och mat i överflöd. Och det här var ju en tid då väldigt många människor levde under ytterst knappa förhållanden. Så det här, alltså både ekonomiskt och näringsmässigt, och det tror jag också kan ha påverkat de här föreställningarna om djävulens bord och gästabud där på Blåkulla. Alltså liksom bondska fantasier om det där, ett överflödssamhälle som inte existerade på den tiden. Och det finns också det här med, det är ju lite, det är något karnevaleskt över, alltså karnevalen, där man också festar och beter sig illa och alla hierarkier vänds upp och ner under liksom specifika tider på året. Jag tror det kan också ha spelat in i allt det här.
Ja, det är intressant att du nämner det här karnevalstemat, för det finns ju högsta grad i de här Blåkulla-föreställningarna med att man har sex rygg mot rygg. Ja. Ju mer man dricker, ju törstigare blir man. Ju mer man äter, ju hungrigare blir man. Ja. Alltså det är upp- och nedvända världen.
Ja, allt är bak och framvänt på något sätt.
Allt är bak och framvänt. Och det finns ju också en del medicinhistoriker som har menat på att det kan finnas ett, alltså, att en del av dem som tror sig ha upplevt detta faktiskt är påverkade av växtgifter av olika slag som man då har fått i sig, och det helt enkelt är hallucinationer.
Flugsvamp och annat.
Ja. Ja, vem vet. Men det är en mycket speciell brottskategori som är väldigt svår, kan vara väldigt svår för oss att ta till oss idag, att man kan tro på detta. Men jag menar på att man måste ha klart för sig att de här människorna levde i en värld där man levde i en religiös kultur där Gud och djävulen och tomtar och troll och häxor och demoner fanns, och de behövdes för att göra världen begriplig. Och förstår man det, så blir ju på något sätt ändå trolldomsprocesserna begripliga, om än inte försvarbara.
Precis, det måste ju vara det avgörande, att det här var en för sekulariserad värld.
Absolut, så tror jag det. Spännande, Andreas.
Absolut, som tack alltid.
Tack för
idag. Tack ska du ha.
Tack.
Vi ses.
Ha det bra. Hej.
Hej då.
Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.